Ja, jag är nu hemma hos... Du kan berätta själv vad du heter.
Jag heter Siv Andreasson.
Och bor på...
Rönnbärsvägen 12 i Fårdala.
I Fårdala.
Sen egentligen mesta tiden sedan 50 år.
Ja. Och här sitter också Sivs son som heter...
Thomas.
Thomas Andreasson.
Ja, precis. Ja.
Och jag tänkte att vi skulle prata lite grann om hur det kom så att ni hamnade i Fårdala. Hur ni fick tomten, hur ni byggde och lite så.
Ja, det var väl ganska naturligt egentligen. Jag är ju uppvuxen i Tyresö.
Jaha, var då någonstans?
Vid Brädgården.
Jaha.
Ja, det var ju...
Vilken Brädgård förresten?
Tyresö Brädgård. Jaha. Åkerblom. Ja, så att... Och då var det ju, när vi kom hit så var det ju väldigt lantligt. Och det som styrde var ju från slottets håll och ja, rättare och skovaktare och alla såna där grejer.
Är det mitten på 60-talet vi talar om då? Eller tidigt, när du var liten?
Nu pratar vi om 30-talet.
Ja, så att jag sprang. Min mamma, hon var jätteförtjust i att plocka svamp. Och jag född 33 och det var inte födda så många barn då det året. Det var någon slags dåligt år.
Alltså.
Ja, så folk hade inte råd att ha barn. Eller så. Jag tror att det var någonting sånt. Mm. Men så vi, egentligen så var vi då, när jag började skolan, så var vi ju bara 3 stycken i första klass. 3 små flickor.
Det var skolan, det som vi byggde gården.
Ja, det var skolan som vi byggde gården.
Bjärgård.
Ja då, vi fick väl, först hade man Selma Lundell i 2 år och sen flyttade man ner till den stora salen där nere och då gick 3:an, 4:an, 5:an och 6:an där. Men sen när jag gick skulle börja i 4:an, då kom fru Tunevi, alltså hon hette Eriksson på den tiden, Anna-Lisa.
Ja.
Och jag älskade henne, jag träffade henne mycket när hon var gammal här och hon var jättebra, hon tog... barnas parti.
Ja, det var
så det gick jag i 4:an, men sen så bestämdes det att jag skulle gå i realskola. Och det blev inte så himla roligt.
Var fanns det realskola då?
Det var i Enskede.
Det var det Enskede läroverk?
Ja, Röda skolan kallades. Jaha. Jag var Enskede läroverk, ja.
För oss som är lite yngre generation, vad är realskolan och vad skiljer den från det du gick i förut?
Jo, det var 5 års vidareutbildning, alltså 5:an, 6:an... 7:an, 8:an, 9:an blir det först. Ja, varför var det realskolan?
Ja, man tog realen.
Ja, man tog
liksom
realen.
Det var liksom en slutexamen.
Ja,
om man ville.
Ja, för man gick ju bara 6 år i vanliga skolan.
Ja.
Ja, från början. Sen kom ju 7:an, men det blev ju 9 år då när man...
Ja, just, men den röda skolan, det var ju en folkskola.
Ja, men Enskede allmänna läroverk hade inte hunnit bygga någon byggnad. Så vi gick där, jag tror vi gick 2 år. I Röda skolan. Och sen flyttade vi någon annanstans. Men sen kom vi att flytta upp till där den ligger nu vid Skanskvarn ungefär.
Värmdö gymnasium som det heter nu.
Heter det nu. Men då byggde de ju Skanstullsbron.
Ja, just
det. Och så det var lite svårt att koncentrera sig. Så tänkte man såg ju det där hela bygget. Och så tänkte man, skulle jag någonsin våga gå där uppe? Det blev så fruktansvärt högt. Det är lite roligt.
Man fascinerade. Jag gick ju på Åsö gymnasium på 70-talet.
Ja.
Och då höll de ju på och byggde tunneln under. Och se det med, de byggde ju bro, Johanneshovsbron där också. Och Globen byggdes väl i samma veva också.
Det har byggts mycket. Jo, jag har ett annat minne från min barndom då. Att jag hade uppdrag att hämta vår mjölk som man hämtade då i Fårdala gård.
Och ni bodde då i Brädgården?
I Tyrsestrand hette det då. Nu heter det Tyrsestrand längre ner. Men vid Strandalén alltså. Och då antingen så cyklade man eller också åkte man spark på vintern.
Mm. Utefter Tyresövägen?
Ja, utefter Tyresövägen. Och det var ju på kvällen, så jag minns särskilt det här på kvällarna med månen och när det var kallt och med sparker. Jag är lite så jag tycker om sådana saker.
Ja,
så att ingen av mina syskon var intresserad av det, men jag tyckte det var toppen.
Du åkte spark på landsvägen alltså?
Ja. Den var ju inte så stor.
Det där har jag nog ärvt. Jag tycker också om när det är månsken och snö och kallt.
Ja. Jo, och hon var ju väldigt snäll, gamla fru.
Jaha. Och Fårdala gård är alltså nuvarande ridskolan.
Ja, just det. Mm. Ja, så det lilla boningshuset ligger ju kvar.
Va? Ja, just
sen där lagom var, där är det ju ridhus nu. Och där var ju också Karin i Fårdala. Hon var ju äldre än jag, men vi har ju känt varandra jättelänge också. Men hon finns väl inte längre, tror jag. Jag vet hon inte. Är 10 år. Ja. Ja, hon är också en sån där Tyresö.
Och du hade mjölkflaskan på
den hängde
sparken
på, den
då?
Den hängde alltså. På, det var ju stadiga mjölkflaskor.
Ja, men det var lösvikt.
Ja, det var lösvikt.
Så att hon öste upp då med
man gick in till lavor och så fick man direkt
från spenarna. Varm mjölk.
Ja, det var jättefint. Ja, nej, det var, tyckte jag var väldigt
ja.
Roligt faktiskt.
Ja, vad roligt.
Och sen Öringesjön. Skulle jag också säga att jag vet inte om det är... Nu för tiden så tycker jag att isar och liksom man ser inte igenom dem. Men det var en gång på Öringesjön. Jag brukar åka där när det var... Eller brukar jag... Om jag fick... Jag var ute på nätterna då att åka skridskor
där.
Ja, jag tyckte bäst om när det var månsken.
Att det behöver inte ha varit mitt i natten, det kan vara mörkt på kvällen.
Ja, det kan ha varit på kvällen. Men då var det sån här is en gång som man ser precis igenom, som en glasruta. Ja. Och så växer det på båten och den är så grund, va?
Ja.
Och det är en sån där upplevelse.
Du åkte skridskor där på sjön då?
Ja, som jag bär med mig.
Ja.
Ja, och jag var nog lite, vad ska jag säga, ensam varg då, så att just att åka ensam skridsko i månskenet och med den där isen så.
Ja. Men du, det kan jag kan tänka mig att det var lite renare vatten då, renare och klarare än nu, för jag hörde på Tyresöradion faktiskt att sjön håller på att växa igen.
Ja, och då kommer det en massa
man ser ju det, massor med näckrosor och annat,
och det kommer väl massa gaser upp, och det är väl de som gör bubblorna, skulle jag tro.
Ja, bubblor, ja.
Och det är klart, det var ju bubblor. I vanliga fall så var det inte så där helt klart, va? Men det var mycket klarare än vad det är nu. Men en gång var det helt klart.
Ja, du har berättat om hur fantastiskt det var när isen råmade också.
Ja, just det.
Hur var det?
Det är lite läskigt nästan. Det blir ju ett ljud, va? När isen...
När temperaturen ändras.
Ja, när det, jag tror att det är när det blir kallare.
Ja.
Ja, och det är ju lite läskigt. Ja. Så där, vad ska jag säga... Läskigt roligt.
Det vet jag när jag har åkt skridsko på Arbysjön. Att man hör ibland hur det smäller i isen.
Ja. Ja, det är intressant.
Ja, vad kul.
Jag fixade faktiskt en något år. Efter att jag hade köpt långfärdsskridskor till mig så spikade jag ihop ett skridskosegel av brädor och byggplast. Som vi åkte på Arbysjön. Det kom någon äldre skridskåkare och hutade åt mig för att jag inte hade hjälm. Man tyckte nog att det var farligt.
Jaha.
Alltså som plastfolie då. Och sen, det var ganska knepigt att cykla ner till sjön med det, för att så fort vinden puttade så kunde man åka omkull då.
Ja.
Och sen så åkte man med det där, det var väl lite våghalsigt kanske.
Jo, men om för återkomma då, så när vi bodde i Huddinge och hade då 2 barn. Och jag är ingen förtjust i bolägenhet, jag passar inte det. Jag var ju uppvuxen här i vildmarken så att säga.
Ja,
så
det
var.
Det.
Och så vi skulle leta efter en tomt då. Och då sålde de tomter här.
Vilka var det som sålde? Var det kommunen?
Ja, det var väl kommunen det.
Det var det kanske, ja.
Ja, jag tror det. Men då fick man i alla fall, för att titta på de här tomterna, så fick man gå från det som nu är Tyresö centrum och sen hit genom skogen. Och det var november, tror jag. Det var is på pölarna. Och
mörkt, antar jag.
Ja, det var inte, det var gråmigt. Och så fick man välja ut. Alltså hade de ju markerat tomterna, fick man välja vilken tomt man skulle ha.
Var det skog här då?
Ja,
eller?
Det var skog. Och här, just där huset är, så var det alltså en pöl. En ganska djup pöl.
Så ni fick börja med att fälla träd?
Ja, just det. Och dika ut. Så det syntes ju på de där bilderna, kanske.
Vilket år köpte ni tomten, kommer du ihåg?
Ja, det var nog 64 eller 65.
Ja. Och så börjar ni bygga?
Nu börjar vi bygga.
I helt egen regi?
Ja, fast det är klart att VVS och elektricitet måste man ju ha folk.
Ja, just det.
Ja, och så de som murade också. Men, och det tog ju sin tid, va? Så att den minsta flickan föddes 67. Och det var ju ett par år efter, men då var inte, det fanns inga tapeter. Och jag tror knappt vi hade vatten. Så att när jag kom från BB, jag hade haft havandeskapsförgiftning, så det var ju inte så bra. Så det kom en sån där tant ifrån sjukvården och skulle se hur man hade det med barnet. Men det var ytterst tveksamt om hon skulle låta mig bo. Men jag lyckades övertala henne. Så jag tror att vi hade en stege ner till källaren och hämtade vatten där och inga tapeter och inga färdigt.
Jag minns att det var inte återfyllt runt källarmurarna, utan det var liksom en vallgrav runt huset man fick gå och planka över.
Hur gammal var du då, Thomas?
67 var Thomas.
Men 5 år, 65 kom vi väl hit först.
Ja.
För jag gick ju i lekskolan i Tyresö.
Ja. Var gick du i lekskolan?
Uppe på Bollmoraberg. Nu ska vi se där en av de där broarna kommer. Jag tror att det är en livsmedelsaffär där idag.
Men i alla fall, du gick i lekskola där.
Ja, visst.
Så det var ju rena landet. Men det var som var så underbart att vi hade ju bott i Huddinge i en lägenhet. Och där måste man alltså sitta med barnen i sandlådan. Det fanns ju liksom, man kunde inte släppa dem någonstans. Och så kom man hit. Och så fanns det massor med andra barn här. Och alla barnen hade jätteroligt ihop. Och man kunde låta dem springa och cykla och överallt. Jag tror det var väldigt positivt för alla.
Var det inte byggtrafik med lastbilar
och annat? Ja, det är klart att det var väl ett och annat. Men alla här hade precis samma intressen. Ja. Alltså byggmaterial och sådär. De flesta hade barn. Och det var helt underbart. Det är nog bland det roligaste i livet, tror jag, de där första åren när vi bodde i ett bygge.
Och ni flyttade in så fort det gick då, förstår jag.
Ja, just det.
Ja. Allt var lite provisoriskt, men det var nog mycket utforskande och äventyr för oss barn hela tiden.
Ja. Vad spelar det för då? Det är väl nästan roligare när det inte är färdigt.
Ja, man ser fram emot det färdiga.
Ja.
Thomas, du sa att du gick i lekskola.
Mm.
Var du hos dagmamma någon gång här i närheten?
Nej, jag tror... Ja, det är klart, när ni reste bort så bodde vi väl hos... Typ i alla fall någon gång hos Persson.
Ja, hon var jättebra. Det var för Persson på andra sidan.
På andra sidan gatan.
Ja, och de finns kvar. Så jag tänkte just först om du skulle fråga dem.
Ja, vad heter fru Persson mera än fru Persson?
Annette. Ja, hon var jättebra
han
faktiskt.
Han hade en enorm modelljärnväg i källaren.
Ja, det gillade du.
Allt var nästan provisoriskt. Sen när jag började i årskurs 1 så började jag i Nyboda skola. För det var det som fanns. Så då var vi 3 första klassar som gick i ett litet annex i en källare till ett hus på Pluggvägen.
Vad hette din fröken? Kommer du ihåg det?
Birgit Pålsson. Jag åkte ju skidor dit ibland på vintrarna.
Ja, det var så mycket snö då.
Ja,
emellanåt.
Men det var väl någon av de här vintrarna, 67-68, någonstans där.
Då fanns det snö.
Så då åkte jag härifrån, ja nu syns det, hörs det inte vad jag pekar någonstans, men precis bakom på Rönnbergsvägen här, där det idag ligger en liten fotbollsplan, det är en dalgång som går här, och som mynnar ut vid Hjortronvägen. Och den vägen kunde man åka skidor, och sen åkte man upp genom skogen och kunde komma ut vid till exempel vändplanen på Rågvägen eller på Rapsvägen.
Ja, ligger en fotbollsplan här bakom i skogen?
En liten,
Jaha.
Men den fanns inte då heller. Och sen andra året jag skulle åka till skolan, tror jag, då när man kom ut där vid Hjortronvägen, det var inte lika roligt längre, för då var det fullt med makadam och sprängt, för då hade de börjat förlänga Myggdalsvägen som tidigare slutade där Tranbergsvägen tar av. För då skulle krusbodar byggas. Ja. Så att då var det liksom, måste man ta sig, det var plötsligt väldigt krångligt, det som tidigare var en jättefin skidtur genom skogen.
Och det var en stor gemenskap här, för sig.
Ja, det var det. Ja, i början var det ju jätteroligt alltså, ja. Men sen så är jag med, när barnen växer upp och sådär, så blir det ju en del flyttar, så det blir inte riktigt samma sak, men i början var det helt enormt.
Ja, ja. Men ni håller ihop delvis i alla fall.
Ja, nu. Man känner ju.
Ja,
men här har du så. Här är Perssons lilla flicka.
Jaha,
och
nu har lilla flicka. Fram ett
och det här är Perssons hus.
Vilket år är det här, tror du?
Hon är född 67, så det är nog 69.
69, och så seglar de optimistjolle.
Ja, min pappa gjorde optimistjollar åt oss.
Jaha, plywood.
I plywood. Vi seglat dem på Albysjön och övernattat på, vad heter den, Fårholm?
Fårholm finns det.
Nej, ja, någon öarna där.
Ja, just det. Och det, jag fattade inte riktigt det där först, men sen så liksom sa de andra förväntade, oj! Så att liksom, oj, det kan ju inte låta en sova över natten. Man kanske inte kan det. Men jag menar, jag var ju från landet. De flesta här kom från Ringvägen och sådana saker. Så vi hade lite olika referensramar. För mig var det ganska naturligt. Men då tänkte jag, man kanske inte kan det. Så då vet jag att jag var väldigt orolig.
Men det gjorde det. Hade man flytvästar? Ja, det har ni på er för fullt.
Det hade man. Sån här måsungen, vet, med stora orangea klossar fram till. Och sån här krage bakom nacken.
Väldigt okej.
På vår veranda här, va? Och det är Thomas och Helene då, och Ingela och så det, några kompisar. Det där är Perssons lilla flicka. De leker kubben i lådan.
Ja.
Och så var det. De lekte så mycket, va?
Mm.
Och vi, det var jätteroligt alltså.
Vi lekte ju mycket i skogen här bakom. Det är en fantastisk lekskog.
Vad lekte ni för något?
Ja, vad lekte vi för någonting? Jag kan faktiskt inte säga.
Röda och vita rosen.
Ja, mycket sånt och burken och... Ja, man var bara ute och klättrade och klängde och det finns en, som vad vi tyckte var en liten grotta där uppe, fast det är väl bara ett hål mellan två stenar idag. Och det fanns en, på bergstoppen där fanns det en fantastisk spricka i en bergsbrant man kunde klättra upp i. Den försvann sen för att det byggdes om till sandsilo där uppe.
Ja, just det, den ligger där.
Ja, det var mycket. Det var kanske därför jag blev aktiv i Naturskyddsföreningen när jag blev äldre. Alltså, så mycket av lekskogen försvann också på den tiden när Krusboda bredde ut sig.
Men här har ni ju lite skog fortfarande.
Mm.
Du lyssnar på Radio Tyresö 91,4 där Siv och Thomas Andreasson berättar om hur det var att bygga sitt hus i Fårdala i Tyresö i mitten på 60-talet.
Det som jag tycker är jättebra med Fårdala är att de har lämnat skog bakom. De har lämnat frimark mellan raderna av husen. Och det är likadant vid de andra. Alltså överallt så är det ett sån här mellanparti.
Mm. Där fanns det ju plats för oss barn att leka.
Och där rådjuren kan komma skuttande.
Jo då.
På gott och ont.
Mm, vi var ju inte glada när Krusboda bredde ut sig åt det här hållet.
Landan då för att se hur långt de kom.
Ja, eller det kom ju liksom år från år allt eftersom man växte upp. Va? Men alltid var det ju något så. Började med sandsilon.
Men jag måste ju säga om Krusboda att när det började så var man nästan chockad. För det var så många färger. Det var som ett tivoli. Och så tyckte man, är det verkligen kvalitet på huset? Och så var det gult och blått och rött.
Men det är borta nu.
Ja, de har, tack och lov, för det var inte så bra va. Just nu tycker jag att Krusboda är underbart när man kommer upp. Jättefint.
Det kommer att bli kulturminnesmärken, det tror jag.
Mm, det är väldigt speciellt. Ja. Man har ju mycket från folk som bor där. Liksom, barnen drar runt och hemma överallt. Och så.
Precis, och alla trivs.
Ja, det är ett fint område.
Ja,
det är fortfarande fint. Man kan hoppas, om man planerar att bygga lite på andra sidan, så man kan hoppas att man ser hur fint det här är som lekskog, det här området som ligger emellan. För det är verkligen spännande.
Jag tror att man kommer att spara mycket träd emellan, så att det kommer inte att kalhuggas på något sätt.
Vattenfall har gjort det redan, Kraftledningsgatan tyvärr. Ja,
Eon var här en vinternatt för ett par år sedan. Och jag var faktiskt, jag såg blinka, jag säger 17 här, så jag tog på mig för att vara mitt i natten och gick upp och får en liten traktor där, gick fram och tillbaka och följde träd alltså. Det var chockartat.
Det var inte roligt.
Jag tror att de var väl tvungna att göra det för att om träden faller på elledningarna
det var så det var.
Så har man ju i och för sig haft det väldigt länge, men det var ju fokus på att öka säkerheten på ledningarna. Man kan ju naturligtvis gräva ner en kabel istället, men det kostar mera pengar.
Ja, det gör ju det. Thomas,
tog bort mycket fint där uppe också. Alltså mycket som, det fanns en gran som var väldigt konstigt växt som beror på att en granne för 40 år sedan var där och kapade sig en julgran.
Och den är fortfarande
och den, ja, nej, nu tog de den när de rensade där. Men den var alltså liksom, växte, den var liksom kapad och så växte den ut åt sidan.
Ja,
så upp igen,
det.
Så
att, blev speciell form.
Den var bara precis uppe vid det som vi kallar för grotta där.
Mm. Thomas, du sa någonting om när ni bodde i Korea.
Mm.
Hur var det?
Pappa fick ju jobb där.
Pappa
som en del i karriären.
Där.
Så att vi flyttade dit när jag var några månader innan jag skulle fylla 13. Och bodde där i 1,5 år. Jag gick halva sexan och årskurs 7 i en engelskspråkig skola i Seoul i Sydkorea.
Ja, det var väl intressant.
Ja, och det var ju väldigt annorlunda och ett nytt språk som man bara kunde lite grann av innan och så.
Var det uppdelat i Syd- och Nordkorea på den tiden?
Ja, och Sydkorea. Ja, det var en Sydkorea var ju en diktatur och Nordkorea var ju lika knäppa då som idag.
Jaha.
Mm. Det var verkligen diktatur i Sydkorea.
Hur hade du det då, Siv?
Jag hade det jättebra. Ja, först fick vi bo, det var lite absurt alltihopa, först fick vi bo 3 månader på hotell. Och det var ju också samma där barnen med chauffören till skolan och så va. Och jag vet att Thomas han utforskade det där hotellet alla gånger och prånger och trappor. Kommer du ihåg det?
Oh ja. Jag och min kompis satt och spelade Nya Finans i brandtrappan för att få vara oss själva lite grann. Men jag fick översatt. Han var lite tveksam om han kunde lita på mig när jag läste upp de här chanskorten och allt det man tog.
Var kom han från för land?
Han var amerikan.
Uh-huh.
Och de var också sådana där som flyttade runt.
Uh-huh.
Han hade bott i Taiwan tidigare tror jag.
Ja. Vad gjorde du på dagarna, Siv?
Jag gick och lärde mig koreanska, men det har jag glömt för länge sedan.
Jaha,
men då måste jag berätta något väldigt spännande som var det. Alltså, vi var så påpassade fast man inte riktigt förstod det. Va? Så att jag såg ju, det var uppror då vid universitetet där jag gick, va?
Mm. Vi är på slut av 60-talet nu.
Nej, början på 73-74.
Jo, och då, jag brukade ju gå ut med hunden, så jag visste ju att det var ett hål i staketet, så jag tänkte, det här ser inte bra. Så jag gick hem och så kröp igenom det här hålet och kom hem. Och då sa, vi hade en kock, vad sa han, att polisen hade varit där och frågat vad jag hade tagit vägen och vad jag var. Ja. Det är lite...
Ja, ni var övervakade
också. Ja, och så var det utegångsförbud för koreaner, men inte för utlänningar. Så en enda gång så gick vi på ett cocktailparty som hade hela tiden. Men vi hade ju familjen med oss, vi var inte så intresserade. Men vi tänkte, vi måste väl en gång. Men det var en skräckupplevelse när vi skulle komma hem. För alla affärer, de hade såna här jalousier som de drog ner. Och så man hittar ju inte längre, man kände inte igen sig. Och sen så i varje...
När de drog ner dem alltså.
Ja, ja. Och varje hörn så stod det poliser. Med skjutvapen och så öppnade fönstret och så stack de in dem. Det var hemskt alltså. För man fick klara sig vilka var man var och vad man skulle. Och så körde man till nästa gata som var läckare. Man var ganska svettig när man kom hem alltså.
Mm.
Och då när vi kom hem, ja det var ändå värre. Då kom vi inte in för den vakten vi hade. Vi bodde i ett sånt här hus. Vi hade fått ett hus då. Men det var ju taggtro på. Man kom absolut inte in där. Oförsökte han. Men det gick inte. Och han var väldigt kär. Och vi ringde. Och ingen kom och tänkte, stackars barn, hur är det? Och till slut så kom Helene. Hon var sömnig. Hon var 11 år då.
Ja, barnen var inne.
Barnen var inne. Hemma, ja. Ja, det var ju cocktail.
Ja, just det.
Mm. Ja, och då i alla fall. Sen gick in så låg vakten i skottkärra. Och var helt plakat.
Vakten låg i skottkärran.
Ja, var full.
Ja, det var hemskt. Och sen så blev han avskedad. Men långt efteråt, han kunde bara koreanska. Och det var den som ägde huset som hade anställt honom. Inte kocken alltså. Och som annars tog hand om allting. Men vi kom underfund med att där åkte vi på en blåsning. För att den där kocken... Och vi tror att de hade lagt någonting i hans mat. För sen efter honom så kunde de anställa sin egen brorson, sin nyvakt. Och det, för jag såg att någonting var fel. Och så ett par dagar efter det här då, så kom det ju stenar upp. Och det var ett stort hus med så här, var orangeri på taket och så slog sönder glasrutor på. Men jag förstår den mannen som gjorde det. Det skulle jag... Men var det... Mina sympatier är helt på hans sida.
Men var det inte ändå så att den luktade sprit när pappa kom hem?
Ja, men de hade gett honom någonting.
Jaha.
Ja, det kanske var sprit också.
Ja, det kanske var. Ja, så var det. Det var alltså... Det var en diktatur. En väldigt diktatur.
Och där var ni i 1,5 år?
Ja, och jag stannade lite längre.
Vad gjorde pappa där?
Han
var försäljningsdirektör.
Försäljningschef.
Sålde han bilar Opel. Eller? Och han sålde Opel. Gick det att sälja europeiska bilar till Korea? Det gick det inte.
De startade då. De hjälpte till att bygga upp.
Jaha. Kia är väl en koreansk bil?
Oh ja, de fanns. Fast på den tiden, det man såg då, det var ju de trehjuliga lastbilarna. Yes. Kia och Hyundai. De var liksom byggda som en motorcykel kan man säga. Va? Mm. Ibland så tippar de också. Sprang det gubbar från alla håll och hjälpte till att rätta upp dem igen.
Var det som små lastbilar? Så?
Ja, alltså, det var trehjulig lastbil. Ett hjul fram, som konstruerat som en motorcykel ungefär. Och sen satt bakåt,
en person och så ett lastflak.
Ja, eller det gick nog in två i den där hytten skulle jag tro.
Alltså det var hytt också.
Ja. De såg man överallt.
Ja. Hur var det att komma hem sen då? Vad hade ni gjort med huset? Var det uthyrt?
Vi hyrde det till väldigt trevlig familj. Han var väl engelsman eller var mamma?
Han var engelsman.
Ja, var och han gav folket på gatan här engelska lektioner. Så de tyckte inte alls det var roligt att vi kom tillbaka. De ville inte vara med honom. Han var väldigt trevlig. Och han ville egentligen fortsätta bo i huset. Men... när det inte gick så köpte han ett hus på Greppvägen. Ja, så jag vet inte hur många år de bodde kvar där. Ja. Men han var väldigt populär.
Ja.
Det var ju så här att vi skulle åka hem på semester.
Ja.
Och sen när vi var hemma så blev pappa befordrad.
Ja.
Han fick en chefsjobb i Sverige.
Ja.
Och då åkte ni tillbaka. Det var ju lite jobbigt för oss barn. För vi hann ju aldrig ta farväl av kamrater och sånt. Nej. Där. Det skulle bara vara för sommaren.
Vi övervägde om vi skulle släppa mer ända ner och sen tillbaka igen. Men vi tänkte att det var nog inte så bra.
Nej, så att vi bodde ju här då. Jag bodde här i källaren i det här huset hos Crowns.
Och, Crown, det var de som hyrde.
Ja. Sen köpte ju de huset på Grepvägen och då fick jag inte bo kvar här själv längre utan fick flytta med dem dit bort.
Vem bodde här då?
Ingen bodde här. Nu ska vi se, det var väl tills ni kom tillbaka.
Ja. Var alla barnen hemma? Hur många barn?
Tre barn.
Mm.
Och sen när ni kom tillbaka, då bodde vi på Anglais, på hotell.
Ja, just det.
Alla fem?
Ja.
Ja, åkte taxi till skolan.
Och skolan var här ute? Det var nybordet?
Ja.
Nej, då var det Forellskolan.
Jaha,
det var nog lite knepigt att komma tillbaka. För det var ju så väldigt stort och så väldigt så mycket som förändras från man är 12 till man är 14. Va?
Ja,
jag gick i klass 8G, men det fanns 8H också. Det var en enormt stor skola. Va?
7-8? Ja, parallellklasser.
Nästa år så gjorde de ett försök med lite mindre klasser. Då hamnade jag i 9J.
Oj.
Så att det var så jättestort.
Ja.
Och lite stökigt. Det var en del mobbing och sånt där. Så det var lite... Nej, det var lite jobbigt att komma tillbaka. Jag kom till samma klass. Sen hade jag varit runt rätt mycket. Jag berättade ju att jag började... Det var ju lekskolan på Bollmoraberg. Och sen var det ettan i källaren på Pluggvägen. Sen var det tvåan i en av de som är föreningslokaler idag. Det som tidigare...
I Kvarnhjulet?
Nu ska vi se, Kvarn. Ja, alltså det är ju tre stycken såna där, va?
Ja.
Och den mittersta utav dem.
Där är Café Bonanza ligger nu.
Det kanske det är. Jag har inte exakt koll, men där gick jag i tvåan.
Aha.
I trean, då var det lite högre liggande Nyboda precis färdigbyggt.
Ja.
Det som sen var högstadium och det som nu är nybord och dessutom ombyggt i oinkännlighet.
Mm.
Det var det precis nytt. Och då flyttade vi upp dit upp. Och sporthallen var precis färdigbyggd.
Mm.
Till årskurs 4 så var Fårdala skola färdigbyggd. Och då tyckte mina föräldrar att jag skulle få lite närmare till skolan. Så då bytte jag klass.
Ja.
Och började där i årskurs 4. Där fanns det ingen gymnastiksal hela första terminen tror jag. Utan jag hade utegymnastik.
Då var du 10 år ungefär.
Ja.
10-11.
Precis, det var precis skolgården var inte färdig, ingenting då. Och sen så jag tror att till vårterminen kanske gymnastiksalen kunde ta sig drift då. Och så gick jag där i 4:an och i 5:an. Och i 6:an fick vi inte plats där, utan då gick vi i Forellen. Fast i 5:an hade vi slöjd i Forellen, tror jag. Så att det var väldigt så där, det växte och växte hela tiden.
Det har gått i ganska många skolor här i Tyresö.
Ja.
Forellen har ju en speciell arkitektur.
Eller hade, kan man säga.
Hade, kan man säga, ja. Och det kanske också var lite ovant. Jag tyckte det var en väldigt vacker skola.
Ja, alltså den var ju speciell. Det var ju väldigt bullrigt i den här A-hallen. Och man hade tuffa klasskamrater som satt på räcket uppe på 40-korridoren. Alltså med
högst upp.
Högst upp där. Det är ju jättelångt ner. Och så liksom stoppade in fötterna bara mellan spjällorna så att de höll sig kvar. Ja, precis. Ja, samma min som du.
Hur? Och stengolv.
Och stengolv där. Och liksom trappor emellan. Och så. Det var väldigt speciellt. Jag vet, jag tänkte när man började prata om att riva skolan att det kan nog gott göra. Jag kommer inte sakna den. Men sen tänkte jag vidare ett steg och insåg att det där är ju min upplevelse av 2 år bara, och det är inte samma som de som kommer efter mig kommer att ha. Lite som du har berättat om Carolina-hemmet, mamma.
Ja.
Att man rev, det var väldigt...
Minns du det?
Ja, visst.
Jaha.
Ja, det är en hel historia för sig själv. Det har mycket nära kopplingar till, alltså det var ju...
Det var gamla fattighuset,
ja,
kan man säga.
Ja, det var Fattham som hade hand om posten. Det var ju Carolina-hemmet.
Ja.
Jag vet inte om han dog eller om han blev för gammal, men de sökte en ny. Och ingen ville ta posten. Och då frågade pappa om han kunde ha posten i Brädgården.
Men din pappa drev Brädgården då?
Ja,
din
visst,
pappa,
det var hans,
just,
ja.
Det var din man som sålde Opel. Ja.
Ja, och då i alla fall så tyckte han var ju väldigt driftig. Så här, och den kan min fru sköta förstås.
Ja.
Det var ju som hittat. Men mamma sa det. Hon hade då en barnflicka till oss barn för att pappa hade tagit hit sin bror. Och han hade... sin fästmö med sig. Så hon brukar se till oss barn. Och då sa hon, nej, det vill jag inte. Det får Eva ta.
Ja.
Och då gjorde hon det.
Mm.
Och så kom de ner till Karolinhemmet och bodde där och drev posten och födde en kusin som jag umgås väldigt mycket med idag.
Ja.
Ja. Och sen när det sen drevs och så, då, de byggde sig en villa på Kärnstigen som finns kvar. Och där var ju posten i alla år. Hon hade det till sin pensionering.
Ja.
Det är ganska roligt faktiskt.
Ja, det är ganska roligt.
Det var nog mycket bättre att hon hade posten än min mamma var inte lagd åt det hållet.
Två hus från där så bodde ju jag och min fru i 8 år.
Ja, just det.
På Kärnstigen.
Ja, hörnet Kärnstigen till Ljusevägen.
Jaha, slottsvillan någonstans.
Ja, du tänker på dagiset. Dagiset ligger väl i det hus som tillhörde han som
Konrad drev, Jansson.
Ja, som drev bussverksamheten.
Ja, det var bussgarage där
också. Men huset innan där är ju... Är
en det kallas för förvaltningshuset.
Ja, ja. Det byggdes av gamle markisens söner när farsan hade haft den dåliga smaken att testamentera slottet till Nordiska museet.
Ja.
När man processade och så vidare, men sen blev det så. Och då byggde man ju det där för att förvalta godset, för man hade ju ändå ärvt marken och allting runt omkring. 1933 tror jag att det byggdes. Erik Magnusson sa att de använde svartfötter för att bygga huset. Svartfötter, strejkbrytare.
Yes. Ja, jo, men alltså det roliga som jag tyckte när Thomas flyttade in med sin familj, det var ju en pytteliten lägenhet. Men där hade jag varit ofta när jag var liten, för där hade telefonisterna, du var ju telefonist.
Ja, just det, man satt och stoppade.
Och vi kände ju alla. Så.
Jaha.
Så det tyckte jag lite roligt att...
Jag och min fru köpte den här lägenheten 1996.
Ja, just. Jaha, så pass sent.
Ja, det är alltså en liten bostadsrättsförening. Det var ett kollektiv en gång för länge sedan. Så att det är 4 lägenheter i det huset. Väldigt trevligt. Fast det blev för litet för oss så småningom. Men det var väldigt trevligt boende.
Samma, han hade ju bott där nere vid Stormyra.
Det är alltså Ove vi talar om nu.
Ja. Hans pappa arrenderade det.
Hade han bott vid Stormyra?
Ja.
Den nya Stormyra.
Farfar kom till Åva efter kriget och jobbade åt greve Johan som rättare. Och sen när Åva såldes till Stockholms stad, som sedermera blev friluftsområde, så flyttade de till Stormyra.
Som arrendator åt greve Johan?
Ja, eller han var rättare.
Rättare.
Stormyra, det är det man åker upp för ett berg och så ner för berget och det är lite kurvigt.
Ja.
Och så ligger Alsmarin där, en stor lada.
Precis. Och sen har du 2 boningshus och det högra utav dem bodde pappa i.
Jaha, och det är det äldsta, eller hur?
Ja, allra äldst är ju Gammelmyra egentligen. Stormyra låg ju inte där.
Utan... Nej, det låg på ängen, men då hette det bara Myran.
Ja, för det var ju en myr, det är ju utdikat.
Ja, och sen kom Lillmyra och så fick det där bli Stormyra.
Ja, men Stormyra flyttade ju liksom ner dit. Och det...
Men det fanns ett till där de här har alla båtarna, det heter Mörkdalen.
Ja, det är lite längre bort va?
Nej, det är precis vid ingången till
Sissa.
Ja, just det. Ja. Mm. Och där är också en stor lada.
Jo, men det där är roligt. Ja, om man nu får berätta det, men farfar, han hade då, Oves pappa, han hade en ganska rolig humor och sådär, och han var lite retsam. Och markisen hade ju tagit dit, vad heter det, gödsel.
Greven, va?
Greven. Ja. Och då kallade alla folk det för Skitarud, det som nu heter Fagerud. Och när han omnämnde det så sa alltid farfar skiter. Nej, Andreas, det heter Fagerud.
Men de
uppskattade varandra, vad jag har förstått. Och
hade... Jag har förstått att de gillade att munhuggas.
Ja, de gillade.
Och greven var ryttmästare.
Ja.
Och farfar hade också var också en gammal militär och jobbat med hästar, så att jag kan tänka mig att de hade lite kul.
De över hästarna kanske. Jag tycker det ligger så väldigt vackert där i solnedgången.
Det är väldigt vackert, men det blåser väldigt mycket.
Det kommer i hela dalen där förstås. Mm,
det kommer mycket vatten ner den vägen mot Brakmorgon också i marken.
Ja,
farmor tyckte att det var ett lerhål.
Ja.
Så de sedermera så flyttade de till Dyvik istället. Då var de arrendatorer då hos Dr. Berg, eller hur var det? Ja, Dyviks gård.
Ja,
det ligger där.
Vill ni berätta något mer kul? Vår tid är egentligen ute nu, men du bor kvar här, Siv, i huset.
Ja, jag
fortfarande.
Om jag nu får säga så, jag kanske blir tvungen. Men så länge jag kan bo kvar så vill jag bo kvar.
Ska jag berätta vad jag hörde här om dagen? En granne hade sett att du satt på taket.
Ja, det har varit lite kontroversiellt, för att det var så här att vi hade en pil här ute som växte högre och högre, så kom det jättemycket löv på det här garagetaket.
Aha.
Och det hade Ove sagt innan han dog, att du måste se till att det aldrig blir stopp där, för det blir det blir katastrof om det rinner massa vatten mellan husen och så. Så det har jag gjort. Jag har sett till det där och jag, det är ju inte mig någonting jag klättrar på steg. Men sen ett år, det är väl 2 år sedan någonting, så kom det en massa tjejer här, alltså de fruar som bodde här. Jag bara, du får inte gå upp då. Och jag stod ju där som ett får då liksom. Ja, jag menar, jag är ju van att göra det. Jag då så frågar mig, jaha, efter ett bra parlamenterande, så är det någon av er som kan gå på stegen upp då?
Det vågar de inte.
Ja, då så sa jag. Sen var de inte bra med det. Ja, ja, så att jag gör ju det fortfarande. Och varje som ser det, de förfasar sig.
Ja, det är inte så att undra på.
Ja, så jag har en spaljeträ på den sidan. Men jag måste ju också stå på, på stegen om jag ska ansa det. Och det är ju 3 gånger om året nu när det växer så bra.
Ja. När gick Ove bort?
98.
Du har bott i 20 år ungefär, ja, här ensam nu då.
Ja, och jag trivs jättebra.
Ja, det verkar så. Det är ju kolossalt lummigt och vackert, ja, här ute.
Ja. Nej, men det är lugnt här. Det är faktiskt, det är ju en återvändsgata. Den, ja, är...
Ja. Det är lite fint att det vetter mot Albyreservatet också, att det vetter mot skog på flera håll. Va? Ja. Så man har, å ena sidan kan man cykla in till centrum och å andra sidan har man naturen tillgänglig. Det var väldigt fint för oss barn.
Mm. Mm. Det förstår jag. Något
man ska tänka på när man gör nya bostadsområden.
Och nu har det ju blivit, eftersom jag är så gammal, det har ju varit generationsskifte, men jag tycker det är så roligt med alla de här små barnen som springer på gatan igen.
Det upprepar sig.
Det tycker jag faktiskt. Det ger ett helt annat liv på de områden. Ja, man ser dem komma från skolan. Eller
Men hörni, ni ska ha hemskt mycket tack för att ni ville berätta det här för mig och för våra radiolyssnare i Tyresö. Och runt om i världen. Ni vet att man kan lyssna på nätet, tyresoradion.se, när som helst och var som helst. Tack ska ni ha.
Tack.
Hej då. Du har just hört Siv och Thomas Andreasson berätta om hur det var att komma till Tyresö, Fårdala, medan det fortfarande bara var en stor skog här. På Radio Tyresö 91,4. Jag heter Gunilla Grell Lundgren. Hejdå!
Vi måste bygga huset på ett berg, på en stadig grund som inte rubbar sig. Och när stormen viskar på, har du frihet.